Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min goda vän Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Dagens gäst i podden väljer vi att presentera genom motiveringen till Västerbottens kulturstipendiater 2021 i slöjd. Han skarvar skålar med en precis form och lätt siluett. I en tid där många andra rusar mellan ständigt nya hållpunkter väljer han att stanna kvar vid skålen och börja sig djupare in i dess universum. Genom att förändra en yta, experimentera med en teknik eller finjustera ett mönster tar han sina kärl vidare med sin eftertänksamma, målmedvetna och nyfikna steg. Så kan handfast slöjdforskning ta sig ut. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, slöjdaren Ola Ling.
Tack så hjärtligt.
Alltså, hur tycker du att den här motiveringen stämmer överens med ditt företagande eller med dig?
Jo, det är det där med att separera sig själv från det man har gjort. Och kan man göra det? Kan vi vara någonting annat än det vi gör? Men jag tyckte det var väldigt fint, den här motiveringen till det där kulturstipendiet som vi fick. Och jag blev väldigt rörd av det.
Jag blir så förvirrad. Vem är vi?
Vi är ju vi.
Är det du?
Jo.
Är det bara för att du ska...
det är nog jag.
Det är du. Ja. Fast jag tycker det är fint. Jag har också varit i roller där jag har varit själv i liksom... burit företagshatten, eller vad man ska säga, själv. Och också då prata om vi, för att det blir liksom så mycket. Men du har inte anställda som...
Nej. Vi har inga anställda. Och sen så tänker jag också att i en människa så ryms det väldigt många olika aspekter. Och då...
Då blir det också ett vi.
Då blir det ett vi. Jag kan tänka att... i en del sammanhang så är jag på ett visst vis, och i andra sammanhang så är jag på ett annat sätt. Om man jämför med sin vardag, om man nu går i skolan eller om man går till jobbet, så har man ett arbetsjag, och man har ett familjerelationsjag, och man har ett vänskapsrelationsjag. Och alla de här olika jagen är ju det som utgör dig som människa. Eller så tänker jag. Och jag har försökt att komma bort. Eller det blir enklare för mig att vara människa om jag slipper vara så många olika roller. Så jag försöker att komma ner till någon slags Ola-person. Vi är ju inte där än.
Vi ska kasta oss in i en faktaruta, Ola. Fullständigt namn?
Lars Ola Ling.
Ålder?
Du måste tänka efter. Jag vet inte om jag är 43 eller 44. Men vi säger 44.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Impulsiv och eftertänksam. Ängsligt eftertänksam och impulsiv i samma hela tiden.
Var är hemma för dig?
Jag vet inte om jag har något egentligt hem. om jag fick välja alldeles fritt och bara tänka på mig själv, så skulle jag ju vilja bo under en gran någonstans. Det fanns ingenting annat. Bara den där granen och så jag. Och så skulle vi förhålla oss till varandra på något sätt. Alltså, granar är ju som... De har någonting.
Vad är kreativitet för dig?
Ja, kreativitet för mig är ju att vara människa. Jag tänker att vi alla människor är kreativa från början. Att vi söker sammanhang, vi försöker kommunicera med varandra. Det är ju någon slags kreativitet att vi kan föra mer eller mindre sansade samtal med varandra. Och sen också att vi skapar saker. Om man jämför liksom en natur med en miljö som är skapad av människan, så vi människor försöker ju göra det enkelt eller liksom mysigt för oss. Men vi skapar hus så att vi slipper bli blöta och kalla. Vi skapar kläder för att vi slipper vara blöta och kalla. Vi lagar god mat för att det finns värden i att man inte bara blir mätt, utan att den här måltiden är ju också ett sammanhang när vi möts. Jag tänker att kreativitet är väl just det där skapandet. Och det tänker jag att det finns i alla, fast i olika former. Och så sen så kanske man vill lyfta ut en del former av kreativitet ifrån det här lite vidare kreativt begrepp. Och det har jag inte riktigt förstått varför vi gör. Men hela samhällsbygget är ju en kreativ, eller oerhört kreativ konstruktion, kan man tänka. Typ. Men vi gör olika saker och tillsammans så bygger vi upp någonting som är bra för alla. Eller så många som möjligt. Eller vi försöker väl göra schysst för alla. Det är väl hela vitsen med att vi gör saker tillsammans.
Ola, hur föddes ditt intresse för slöjd?
Ja, men då tänker jag att slöjd är någon slags kreativ process, och då tänker jag ju att vi föddes i slöjden. Men annars, om man tänker typ slöjd som någonting att vi skapar saker i trä eller textilt, så har jag ju tält sedan jag var liten. Jag har sytt en del. Min mormor var väldigt intresserad av broderier och vävar. Och jag minns när vi var små så satt vi och då var det de här kvinnorna runt min mormor. De satt och repade gamla lakan och tygslamser och gjorde såna här trasmattebollar. Alltså innan du väver trasmattan, så där sitter man och river trasor. Och då satt de och rev trasor och så rökte de och drack kaffet ute. Och det var den här värmen som finns mellan människor som gör saker ihop. Om det nu är på ABB eller om det är i någons kök där de sitter och dricker kaffe. Jag tänker att riva trasor är ju kanske heller inte någonting som är... Det blir ju någon slags mekanisk process. Man slutar tänka på det. Men det fanns en oerhörd värme i min mormors kök, där vi var mycket på somrarna när jag var liten. Då satt de, det var ett gäng kvinnor som satt och rev trasor och så berättade de anekdoter. En del kanske var sann, jag vet inte. men det fanns en väldig värme i det där.
Men hur tog resan då från dess att du såg den här värmen till att du fick upp och testade lite själv, till att du nu också driver ett företag inom slöjd? Hur gick den processen?
Vi hade någon utflykt i någon slags akademisk värld. Jag gick på universitetet och så skulle jag bli... Från början skulle jag bli agronom och hålla på med jordbruk. Sen så fick jag för mig att jag skulle vara biolog och hålla på med ekologi. Och sen så fick vi för oss att vi skulle vara fröken och träffa människor. Eller vad heter det? Jag blev gymnasielärare i biologi, naturkunskap och kemi. Och så jobbade jag som gymnasielärare, jag vet inte, men hyfsat länge. Och så sen så, parallellt med det, så då tällde jag på kvällarna. Började rita. I biologin så då hamnade jag i entomologi och faunistik. Och så höll vi på och kika på djur. Och så ritade vi av de här djuren. Jag vet inte. Men jag gillade det här att rita. Jag satt och ritade insektsdelar. Och så sen så började jag tälja, och så sen så gjorde vi ordtavlorna, så kombinerade vi det där med saker som vi hade sett och hört. Och så sen så så läste jag en bok om svarvning, eller tällning, svarvning. Då blev jag intresserad för det här med svarvning, och sen så gick jag en kurs med en kille som heter Åke Landström. Och sen var jag som helt såld på det här med svarvning. Så då, ja, men jag tänkte på svarvning hela tiden. Och så gjorde jag det. Och så till slut så finns det inte plats för alla skålar, burkar, pinnar man har tält och svarvats. Och så frågade jag om när hemslöjdsbutiken var intresserad av mina skålar, burkar, pinnar. Och så tyckte de, ja, det vill vi jättegärna göra. Och så började vi sälja skålar på hemslöjdsbutiken här i Umeå. Och så sen så gjorde jag det mer och mer.
Så det har varit som en, liksom en tilltagande. Det var inte en tanke där jag vaknade upp på morgonen att nu ska jag bli företagare inom slöjd. Utan det har liksom bara växt och intresset har övergått till profession.
Jo, lite så. För samtidigt så är det ju också det här med liksom kommunikation. Att, ja, men jag tänker att vi människor vi kan kommunicera på olika sätt. En del personer kommunicerar i musik eller i bilder eller i samtal, kan man ju också ha kommunikation. Medan en del personer kanske kommunicerar mer med objekt, eller typ en svarvad skål kan ju kommunicera någonting. Eller allting som vi människor gör kommunicerar ju saker. Känslor, eller det kan kommunicera ett hus. Om vi går in i ett hus så kan det kommunicera värme, eller det kan kommunicera kyla. Som vi kan känna på något vis intuitivt. Och det här, det tycker jag är intressant. Så jag försöker på något vis kommunicera någonting med det jag försöker skapa.
Vad är det för någonting du kommunicerar då? För vi kan berätta att du skapar dina egna produkter och du håller lite workshops inom området. Så här, vad är det för någonting som kännetecknar Ola Lingslöjd?
Det är ju någon slags värme i det. Jag älskar ju människor, och samtidigt så förstår jag dem inte. vad är det att vara människa? Och det försöker jag väl på något vis, eller ja, ibland när vi får till det, så kanske något slöjdat föremål kan kommunicera någon slags mänsklighet kanske. Sen är det ju också, ja, men nu har jag haft mycket vad säger man, workshops eller kurser där vi träffar folk och så täljer vi tillsammans. Och då, ja, men det är ganska roligt den här det här sammanhanget när man träffar nya människor. Ja, men det blir alltid någon grupp och vi måste förhålla oss till människorna runt omkring, och så blir det lite nervöst prat i början, och så sen så efter en stund när folk kommer igång och täljer eller slöjdar, så blir det tyst. Alltså det blir inte tyst så, men liksom folk människor går in i sitt eget skapande, och man kan se den här, ja, men, skapande processen, eller ja, men, när man försöker lära sig något nytt täljgrepp, eller man försöker förstå en form, ja, men, då behöver man fokusera på det. Och då blir det ett annat lugn i gruppen. Det tycker jag är intressant. Ja.
När du upptäcker svarven. Nu kommer min helt oinsatta fråga. Finns det flera typer av svarvar? Alltså liksom, när du upptäcker svarven och du ska dra igång nu, så är det helt besatt, ja, det var, ja, av det här svarvandet. Det, blir det svårt praktiskt då? Eller köpte du en svarv hem och började bara köra på?
Jag gick ju den här kursen. Mm. Sen så läste jag ju, jag läste den här boken av Ville Sunkes och Bengt Gustafsson som hette Skärsvarvning enligt, eller ja, svarvning enligt skärmetoden tror jag det hette. Och den var väldigt ingående, ganska handfast bok i typ hur man gör. Sen så gick jag den här kursen, köpte en svarv och så sen så svarvade. Det som är kul med, ja, men, svarvning enligt skärmetoden är ju att vi täljer, fast istället för att vi flyttar på kniv, eller när vi svarvar så snurrar ju materialet och så skär vi med en kniv som har ja, men slipfasstöd på samma sätt som när vi täljer, bara det att ja, men det är materialet som rör sig. Det finns ju täljgrepp när vi har ja, men en täljkniv ganska fixerad och så flyttar vi materialet där också. Men det blir inte alls på samma sätt som om du har en roterande klump.
Så du skriver på din hemsida att du använder traditionell skärsvarvningsteknik.
Jo.
Kan man berätta lite grann om vad det är för någonting?
Om vi tänker tillbaka på skolslöjden. Så då skulle ju alla svarva på skolslöjden. Och då hade man en träslöjdsfröken som var livrädd. Och så sen så hade man barn som var livrädda. Och så hade man maskiner som snurrade med höga varvtal. Så man snurrar materialet jättefort och så sen så kommer man med en kniv vinkelrätt emot det här materialet som man vill svarva på. Och så skrapar man eller liksom fräser ut material. Och då, för att kunna göra den här skrapsvarvningen så behöver man höga varvtal och alla är jätterädda.
Det låter ju superfarligt. Faktiskt.
Jo, men kommer ni inte ihåg när ni var på träslöjden?
Ja, absolut. Och, det här är,
ja.
Jag valde syslöjden.
Ja, jo. Medan då skärsvarvningen, där går man åt andra hållet. Om man jämför med att du sitter och täljer på en pinne så behöver du inte tälja fort för att skära en yta. Och på samma sätt är det med skärsvarvningen att man har väldigt låga varvtal. Men det snurrar inte så snabbt. Och jag har hela tiden kontakt med ja, men på kniven. För att en kniv ska bli vass så måste vi ju slipa en metallbit på en eller två sidor. Och då får vi ju en ägg. Och det här, den delen av kniven där vi har tagit bort material, det kallar vi för slipfas. Och den här slipfasen, den använder vi när vi skärsvarvar och när vi täljer som stöd för äggen. Så att jag stöder äggen på slipfasen och så skär jag med äggen. Och då kan man få en väldigt fin yta. Eller det blir en skuren yta i det vi skär på en gång. Medan om man jämför med skrapsvarvningen när det snurrade väldigt fort och jag kommer och liksom fräser bort material, då blir det en lite mer ruggad yta. Raspad yta, ja. Ju snabbare svarven snurrar i skrapsvarvningen, desto mindre material tar vi bort varje gång med den här skrapkniven, och då får jag ju en finare yta där också. Men du kan inte jämföra den ytan med en skuren yta. Om man tänker sig att du kanske hyvlar en bräda eller skär en bräda med en kniv. På samma sätt så kan du skära en pinne eller en skål med en kniv i en svarv.
Om man skulle vilja göra det här, så du har ju en studio nu uppe på Västerbottens museum. Och där du huserar tillsammans med andra. Vill du berätta lite grann om?
Jo, det är ett projekt som finansieras av Kulturrådet och Region Västerbotten, som har skapat ett projekt som heter Friluftsmuseum för fler på Västerbottens museum. Och som en del av det projektet så då har museet skapat en workshops slöjdverkstadslokal. I det som i huset som heter Egelhallen, där det tidigare var en sjö- och fiskeutställning. Men det som är kul med den här platsen är att förutom att det finns slöjdade föremål så finns det också en process. Man kan vara en del av en process eller få en inblick i en annans persons process. Och den är intressant om man pratar om immateriellt kulturarv. Så handlar ju slöjdprocessen om ett immateriellt kulturarv. Hur gör vi någonting? Hur täljer vi? Hur skärsvarvar vi? Eller hur syr vi? Eller hur väver vi? Att vi visar upp de delarna av slöjden. Alltså själva skapandet.
Alltså superintressant tycker jag. Och nu är ni två stycken slöjdare på plats. Finns det tankar om att ta in den här andra typen av processer?
Ja, intentionen med den här platsen är att det ska vara fyra stycken yrkesutövande kulturhantverkare i någon form som då sitter ihop med museets kallar vi det värdegrund eller vad vill vi visa på Västerbottens museet? Ja, men då tänker jag att man vill visa tekniker som på något vis sitter ihop med vårt kulturarv. Hur har vi gjort saker förut? Eller hur gör vi saker idag? På ett mer slöjdorienterat sätt. Om man nu i slöjdbegreppet tänker typ att det är en person som gör hela kedjan. Om man jämför det med det hantverksmässiga eller industrialiserade sättet att producera saker. Så skiljer sig slöjden från det att jag som slöjdare har större del i processen.
Jätteroligt. Jag skulle säga att vårt allra första poddavsnitt så träffar vi Nina Sandström som är kostymör. Hon gör liksom kostymer för Dramaten och Kungliga Operan och sådär och andra ställen. Och hon är här från Västerbotten och vi pratade om Korsenillen.
Mm. Ja, den är lusen.
Hon var ju typ 7-8 år när hon var på Västerbottens museum och fick vara med och färga med Korsenill. Och nu så jobbar hon jättemycket med hållbara. Så Korsenillen kom tillbaks i en föreställning som hon hade här om året där hon hade färgat en rock med Korsenill för att hon liksom inte... Och jag tänker bara så här, att ha de här platserna där man kan förmedla kunskap på ett sätt kan ju verkligen vara livsförändrande.
Jo.
Jag tänker också just det här perspektivet av att vi lär oss av kulturarvet så att i våran innovativa, alltså i utvecklingen av samhället och så vidare, att vi har med oss det här kulturarvet. Vi tog exemplet med Nina med Korsenillen där, liksom hur man ser till, hur gjorde vi det här förut? Vad kan vi återanvända den här kunskapen? På samma sak inom slöjden, hur kan vi använda slöjdens tekniker och förhållningssätt till att skapa kanske ett mer hållbart produktion- och konsumtionssamhälle.
Ja, precis. Och sen så också, om man tänker på objekt ur ett historiskt perspektiv. Jag tänker vi människor är ju väldigt samma. Vi har inte förändrats sen... Vi förändras väl hela tiden. Men om man tänker i någon slags större skala. Att vi människor har fortfarande samma behov som vi hade på 1800-talet eller 1700-talet eller typ 1500-talet eller 1000-talet. Vi är samma. Och så sen så, hur olika kulturer har löst problem. Alltså mänskliga problem. Hur löser vi att vi är kär eller förälskade i en person? Hur kan jag visa det? Det har vi ju människor brottats med i alla tider. Då kan man kan söka lite i litteratur eller man kan söka i sånger eller så kan man också söka i slöjd. Så finns det ju något som heter friargåvor. Jag vet inte om ni känner till det.
Jo, ja. Vad mäktigt.
Jo, de är underbara. Dels så handlar det om liksom att jag berättar för en potentiell partner att jag är intresserad av den personen. Och så finns det liksom olika ambitiösa gåvor. Man börjar med någonting som kallas för känning. Det kanske är en sked eller ett ganska enkelt föremål som man har slöjdat, tält. Och så sen så ger man det till en person som man då är intresserad av. Om den personen har kvar det här föremålet, den här känningen, så då betyder det att den kanske är lite intresserad av en. Och så sen så trappas det här upp. Och de här gåvorna blir olika arbetade eller olika mycket arbetade. Och dels så handlar det om att visa att man som person som gör ett föremål har hantverkskvaliteter, typ att jag kan göra saker. Men dels handlar det också om att hur jag väljer att utsmycka ett föremål säger ju också någonting om mig som person. Om vi tänker form och mönster, estetik, så säger det också någonting om en människa. Vilken typ av person är jag? Är jag en väldigt försiktig och eftertänksam person, så tänker jag att det syns i min form eller min yta. Och är jag en mer...
extra allt.
Ja, det ska, eller om man tänker typ att det bara ska funka.
Mm.
Ja, men väldigt
praktiskt.
Jag har någon referensperson som har slöjdat hela sitt hem. Han har gjort hela sitt hem. Han har timrat huset, han har gjort varenda grej. Han har inget förvärvsarbete, utan han är någon slags självhushållningsperson. Och i hans hem så fanns det ingenting som var vackert. Om man tänker liksom utifrån mitt perspektiv. Utan allting var bara grovt och funktionellt. Det fanns ingen yta där det inte behövde vara yta. Utan det var bara... Ja, men här är en krok jag hänger av med mina kläder på. Den behöver inte vara, finnas någon finess i den. Går den av, ja, men då gör jag en ny. Men då tappar jag ju tid. Ja, men då gör jag den ganska, ganska grov, så håller den längre. Jag vet inte. Det finns någonting vackert i det också. Det säger, det kommunicerar ju någonting om oss människor. Våra ytor, kanske. Om man tänker så.
Ola, kan du berätta om något spännande projekt du jobbar med just nu?
Ja, just nu så håller jag på att göra askar. Tycker jag är kul. Så jag försöker göra lite askar som ska vara på lite olika sätt och försöka hitta någon form. Men den här asken ska inte vara för ögonfallande, men samtidigt så ska den ju ha någonting. Jag pratar om, ja, men någon slags idétanke som jag har är ju Västerbottens rokokon. Storslaget i smyg. Det är någonting som vi försöker. Om man tänker sig att det ska vara någonting som man inte ser direkt, men sen när man kommer nära så ser man att det finns någonting i det.
Har du något drömprojekt som du verkligen ska, det här drömmer jag om att jag ska få ta mig an, eller något samarbete du skulle vilja jobba tillsammans med?
Det skulle vara häftigt att få jobba med människor och försöka förstå dem på något sätt, på något plan. Det vore ju stort.
Dessa oförklarliga varelser.
Jo, det är spännande. Jag tänker att man kan, om man får möta människor och man kan behöva olika mycket tid med olika människor. Att, ja, men, en del personer är ganska slutna, men sen efter en stund så är det som att vi... Ja, men vi vågar lita på varandra lite grann. Och alla har ju fantastiska historier i sig. Och kunna få ta del av alla de historierna, det vore häftigt.
Ola Ling, stort tack för att du gästade Kreativa Norden.
Tack så hjärtligt.